och kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring här i närradion och det är med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi har kommit till Korintierbrevet, andra Korintierbrevet, och vi är kommit till del 2. Vill du lyssna till det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreas kapellet när vi ska fortsätta vår introduktion till andra Korintierbrevet. Vi börjar med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för den här stunden som vi nu har framför oss. Vi tackar dig att vi har fått lämna världen utanför ett tag och fått komma in i ditt ord och möta dig. Tack för att vi kan räkna med din närvaro när vi lyssnar till ditt ord, när vi läser ditt ord. När vi tänker på dig, när vi är i bön inför dig. Så du är inte långt borta utan du är närvarande. Här nu har vi kommit samman för att få del av det som du har för oss ikväll. Vi överlåter den här stunden till dig. Amen. Jo, vi började ju förra gången kan man säga med introduktionen till andra Korintierbrevet. Inte så att vi kom in i texten precis, men vi måste ju sätta in det i sitt sammanhang och det ska vi fortsätta med den här timmen. Så att jag tror inte vi kommer in i texten den här gången heller, men vi ska försöka förstå som sagt sammanhanget som andra Korintierbrevet är skrivet i. För det hjälper oss att sedan tolka det som står i brevet också. Så det vi gjorde förra gången det var att vi tittade i apostlagärningarna och jag konstaterade det. Jag tror vi kan återkomma till det när jag ska göra en liten resumé här sedan utav den andra eller tredje missionsresan. Men vi var alltså i apostlagärningarna 19 för vi hade tidigare i samband med att vi gick igenom apostlagärningarna kommit till apostlagärningarna 19 vers 20. Och där hade vi gjort ett avbrott därför att där skrevs första Korintierbrevet. Jag har skrivit det här i marginalen i min bibel vid vers 20. Du vet, det är lite mellanrum där. För sen började någonting nytt i vers 21 så det fanns utrymme att skriva där. Då skrev jag första Korintierbrevet. Alltså det skrevs där. Men om det var exakt mellan de verserna är väl inte så säkert. Det står i den tionde versen att Paulus undervisade i Tyrannus hörsal under 2 års tid. Så det är under de där 2 åren någonstans som han har skrivit första Korintierbrevet. Ja, kanske man ska lägga det där ungefär i skarven mellan vers 20 och 21. För där i vers 21 så kommer ju avslutningen på hans vistelse i Efesus. Paulus var 3 år i Efesus. Och i slutet på den vistelsen så inträffade de här oroligheterna i Efesus. Oroligheter är nästa, det är det ordet som används, men det var ju upplopp. Och det gick vi igenom då förra gången. Och sedan så hade jag skrivit i min bibel, fast det har jag suddat ut nu. Efter 19 kapitlet så hade jag skrivit, här skrivs andra Korintierbrevet. Men om du vill skriva dit när andra Korintierbrevet skrivs så ska man nog hellre skriva det i 20 kapitlet vers 1, i slutet på vers 1, där står sedan tog han farväl och for till Makedonien. Där i Makedonien, under den tiden skrev han andra Korintierbrevet. Och det ska jag försöka visa då ikväll. Och då är vi vid år 55 efter Kristus. Så om första Korintierbrevet skrevs år 54 så skrevs andra Korintierbrevet år 55, troligtvis. Men hörni, det finns en sak som jag nämnde förra gången och som inte står här i skriften men som ändå hör till isagogiken. Alltså exegetiken är ju när man lägger ut själva texten. Men isagogiken är när man sätter in texten i sitt sammanhang. Så i isagogiken så måste man gå igenom den tid som det skrevs. Hur såg det ut vid den tiden? Hur såg miljön ut? Vad var det för kultur och hur spelade den kulturen in på det som skrevs? Till vem skrevs det här? Vet vi med säkerhet vem som har skrivit det? Var han ensam? Var det flera? Hur är brevet upplagt? Vad är syftet med brevet? Alla de här externa, yttre faktorerna hör till isagogiken. Och så är det ju med all bibeltext. Inte bara som ni kanske har hört många, många gånger att när man läser texten i kyrkan. Vi läser ju en perikop, alltså ett avsnitt. Och så säger vi att man ska alltid sätta in tolkning i sitt sammanhang. Men då tänker man ju på det, på sammanhang i åtminstone två, kanske till och med tre betydelser. Det första sammanhanget är ju versen som står precis innan och versen som står precis efteråt. Som knyter ihop avsnitten. De precis är de omedelbara skarvarna som ju oftast inte finns med i texten som du hör på högmässan. Utan versen innan och versen efteråt. Där har man den omedelbara kontexten. Men sen har man också den vidare kontexten. Till exempel om texten är insatt i Bergspredikan så är det ju tre kapitel. Eller i Jesu avskedstal, det är ju Johannes 14, 15, 16, 17, då är det sammanhanget. Det är ju den vidare kontexten. Så man talar om den snävare kontexten och den vidare kontexten. Men sen är det då också, om vi ska ha med det, isagogiken, alltså det stora sammanhanget. Där hela den yttre miljön har betydelse. Och då när man ska sätta in andra Korintsebrevet i se det i ett isagogiskt sammanhang så blir det kanske en del spekulationer eller det kan bli att man får yttre faktorer som inte, alltså utom bibliska faktorer som spelar roll. Till exempel så står det i, ska vi se här, jag tänkte på, i det 18 kapitlet vers 12 så står det: när Gallio var landshövding i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och så vidare. Och då är det så att vi vet från utombibliska källor när Gallio var landshövding. Och vi vet det ganska exakt. Han var det 1 juli år 50 till sista juni år 51. Och det gör att man plötsligt kan datera det som händer här i apostlagärningarna tämligen exakt. Och så de där utom bibliska faktorerna är inte oviktiga. Men den hittar man ju inte i skriften. Utan det måste ju vara sådana som forskar i det här. Eller man läser kommentarer som vi gör här. Då kan man få fram en hel del sånt. Och en sån tanke som jag nämnde om förra gången. Det är att Paulus, jag ska inte säga sannolikt. För det är frågan om hur sannolikt det är då. Men det finns en tes som säger att Paulus satt i fängelse i Efesus. Det står ju inte det här efter det här upploppet. När jag mediterar över och tänker på det så skulle jag, man kanske skulle kunna tänka sig så att han satt under arrest. Han kunde ha suttit under arrest en kortare tid utan domstol. För han blev ju friad här i upploppet. Han var inte med där. Men han kunde ha suttit i arrest för att han skulle ha ett beskydd. Till exempel kunde man tänka sig. En kortare tid. Och vad är det då som har gett upphov till att han skulle kunna ha möjligtvis suttit i fängelse? Och titta i andra Korintsebrevet. För allt det som jag nu tänker säga den här timmen, det har anknytning till andra Korintsebrevet. Andra Korintsebrevet kapitel 11. Där står i vers 23. Han talar här till de falska apostlarna och de ska vi komma in på lite mera vid senare tillfällen när vi kommer så långt. Men när han skriver då sitt försvarstal, där han då får tala om sig själv som apostel, så säger han i vers 23: är de Kristi tjänare? Frågetecken. Det är jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, och så vidare. Här skriver Paulus att han har suttit i fängelse. Och det vi känner till utifrån skriften är egentligen bara två stycken perioder där vi vet att han har suttit i fängelse. Och båda de perioderna är efter att han skrivit för andra Korintherbrevet. Nämligen när han avslutar den tredje missionsresan. Vi är ju, befinner oss här nu i den tredje missionsresan. Och i slutet på tredje missionsresan. När han avslutar den och kommer till Jerusalem, så vet ni att det blir ett upplopp i Jerusalem för att Paulus har kommit dit och han blir fängslad och sitter i fängelse i Caesarea i nästan 2 år. Den fängelsetiden känner vi till. Och likaså har vi ju när apostlärningarna slutar, så står det, det slutar ju med att Paulus sitter i husarrest eller i husarrest heter det väl, i fängelse i 2 år i Rom. Och där tog han emot alla. Han kunde ta emot besök. Så han satt ju i sitt eget hem. De två fängelsevistelserna känner vi till. Men i andra Korintherbrevet 11:23 som jag läste nyss, där står att han har suttit underförstått ofta i fängelse. Han skulle alltså, och det är utifrån den versen som det här efter upploppet i Efesus skulle kunna vara ett indicium på att där har han suttit i fängelse. Och varför skulle det kunna vara troligt? Finns det något mer som talar för det då? Ja, om man läser i Filipperbrevet. Det finns de som menar då att han under fängelsetiden i Efesus har skrivit Filipperbrevet. Och även brevet till Filemon. Och det beror på att i Filipperbrevet, av Filipperbrevet så förstår vi att fängelse i romersk mening, det fanns inte överallt. I Filipperbrevets första kapitel så står det i vers 13. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Pretoriet var alltså det kejserliga livgardet fanns på plats. Det var de som hade makten att fängsla. Om inte de finns på plats så finns det ingen som kan utöva det här fängslandet egentligen. Utan här var det romarriket som styrde. Och du kan se det också i det fjärde kapitlet. Filipperbrevet 4. Där står i näst sista versen då. När han ger sina hälsningar så säger han alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar er. Så här fanns alltså kejsarens hus representerat vid den platsen där han skrev Filipperbrevet. För han hälsar ifrån dem som hörde till kejsarens hus. Och vi vet också att det var önskvärt, det var ett faktum att förbindelserna på de platser där pretoriet, där den romerska garnisonen var representerad och det kejsarens hus var representerad. Det låg ju ofta ute efter de stora vallfartsvägarna eller handelsvägarna. Det var ju utbrett. Ni känner igen uttrycket alla vägar bär till Rom. Man hade ju under den här tiden från, låt säga, 150 före Kristus till 300 efter Kristus. Under den tiden, epoken som kallas för Pax Romana, den romerska freden, så hade man ju byggt ut ett fantastiskt nätverk. Så att man kunde färdas snabbt och man kunde förflytta sina trupper snabbt framförallt på farbara vägar. Och utefter de här vägarna så räknar man med att ungefär var 25 mil så fanns det ett värdshus av något slag med övernattning och mat. Och på vissa platser så fanns den här romerska garnisonen. I Efesus fanns det här. I Efesus så finns det alltså teoretiskt möjlighet att han mycket väl kunde ha varit fängslad. Så det har stärkt, eller liksom ytterligare ett indicium på att han skulle kunna ha suttit fängslad i Efesus. Dessutom så är det så här, nu slog jag igen det, men det är så här att när han skriver Filipperbrevet så står Timoteus som avsändare. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare och så vidare. Och på samma sätt är det med brevet till Filemon. Och vi vet att vid den här tiden, när han befinner sig i Efesus, så är just Timoteus med honom och verkar tillsammans med honom i Efesus. Så är det ju när, om jag minns rätt här nu, också när han skriver, just det, när han skriver andra Korintierbrevet som vi ska studera, då är det ju också Paulus och Timoteus som skriver det. Då hade han visserligen kommit från Efesus till Makedonien, men ändå, de hörde samman de där två. Så det finns en hel del som talar för att han skulle ha suttit fängslad i Efesus och att han därifrån skulle skrivit Filippebrevet och Filemons brev. Nu vet vi inte det alldeles säkert, för det är ju fortfarande indicier. Det finns nog flera som hävdar att han har skrivit Filippebrevet och Filemon i Rom. Ja, men han satt där, men det var ju då år 60-62 någonstans. Eller om det var vid Caesarea, då var det mellan år 58 och 60. Var det ifrån Efesus så är det år 55. Men man vet alltså inte riktigt var man ska placera dem. Men de här två breven, och likaså är det väl Efesierbrevet och Kolosserbrevet. De fyra breven kallas ju för fångenskapsbreven. De är alla skrivna under hans fängelsetid. Men vilket fängelse är alltså inte riktigt klart. Så kan det vara. Sen finns det ju då många andra hänsyn eller faktorer eller indicier att ta när man ska se när ett brev är skrivet. Man kan till exempel sluta sig till, när det gäller andra Korintierbrevet, så kan man ju jämföra innehållet med första Korintierbrevet och andra Korintierbrevet, och så kan man se då att det ena är skrivet före det andra. Det är också en sån här isagogisk uppgift. Så det är rätt så mycket forskning bakom de här påståendena eller kunskaperna. När det gäller andra Korintierbrevet, jag ska säga det också innan jag ger en annan kommentar, så en av kommentarerna som jag har läst, eller det är två band, är skriven av Hans Johansson. En del av er har säkert träffat honom. Han gick bort här alldeles för tidigt för några år sedan. Jag tror att han är några år yngre än vad jag är. Men i alla fall så, han skrev två stycken kommentarer som kom ut i det här kommentar till Nya Testamentet som EFS-förlaget ger ut i den serien. Och han skriver när det gäller andra Korintierbrevet, så vill han karakterisera det som ett pastoralbrev. Alltså man brukar dela in Paulusbreven i fångenskapsbreven som jag sa. Och pastoralbreven är ju första och andra Timoteus och Titus. Det är ju skrivet till pastorer så att säga. Men han menar att man kan säga att andra Korintierbrevet är ett pastoralt brev. Därför att situationen i Korint kräver att Paulus skriver pastorala råd. Att han skriver om tröst, att han skriver om hur de ska hantera situationen i församlingen. Det är ju ett pastoralt tänkande. Dessutom så skriver han och stryker under att det kommer ifrån en Herrens apostel. Att han utför en apostolisk tjänst genom de här breven. Och jag tror att det ligger mycket i det där. Och om man tar till exempel andra Korintierbrevets femte kapitel, vill jag minnas, vi behöver inte slå upp det, men där har han ju ganska djupsinnig utläggning av försoningen och försoningens betydelse. Och det är ju helt avgörande. Alltså hela den undervisningen om försoningen, om Kristi ställföreträdande död och hans utgivande, alltså att han ger förlåtelsen genom sin uppståndelse och sin rättfärdighet. Det är ju noggrant utlagt i andra Korintierbrevets femte kapitel. Och det är skrivet då in i ett pastoralt sammanhang. Alltså det är inte en undervisning bara sådär, som om det vore en troslära som man kan skriva till vem som helst, hur som helst. Utan det har ju vuxit fram. Hans teologi, den paulinska teologin, växer ju fram i relation till de adressater som han skriver till den situation som råder där. Och det är det som kallas för levande teologi. Att teologin, den förändras naturligtvis inte till sitt väsen. Egentligen inte till sitt innehåll, men den måste anpassas till den tid vi lever i. Den måste förändras för att kunna få ett nedslag, för att kunna ta sig emot i den tid som vi lever i. Inte endast till sitt innehåll, Så det är inte det jag säger. Men det pedagogiska måste förändras. Och kanske olika saker betonas i olika tider. Så är det med teologin. Innehållet som sagt förändras inte, men det innehåll som vi har, det är väl det som, om vi ska säga något om trosläran också, så är det ju Nya Testamentet. Det är ju vittnesbördet om, det är apostlarnas vittnesbörd om vad Jesus lärde. Och vi såg det när vi läste första Korinthierbrevet, att mycket av den undervisningen är ju principiellt hållen. Alltså, vi har ju inga bekymmer med att äta avgudakött till exempel, eller avgudetempel och gå till tempelfester. Det är ju inte vårt problem. Eller vårt problem är inte, i alla fall inte här och nu, vad kvinnorna ska ha på huvudet när de ber och profeterar. Men den undervisningen som man ger där, den är principiellt giltig. Alltså han talar ju om friheten att kunna äta kött, men också om friheten att kunna avstå. Beroende på det sammanhang som det här ska tillämpas. Och det tycker jag är ganska fint. Han tyckte ju att i det sammanhanget som var i Korinth så skulle kvinnorna ha någonting på huvudet när de bad och profeterade. Idag så skulle han förmodligen inte säga samma sak om det handlar om vår situation. Så i den meningen så kan det, utan att principerna förändras, så kan ändå tillämpningen förändras. Det är därför som det är så spännande tycker jag att läsa Nya Testamentet och till exempel första Korinthierbrevet som vi har studerat här nu ganska så djupt. Att man hittar de här principerna, de här bärande principerna. Så att det som hände när det handlade om kvinnorna, vad de skulle ha på huvudet eller om de skulle tiga i församlingen. Ja, det var ju att vi hamnade ju i hela skapelseberättelsen. Det handlar ju om relation mellan man och kvinna, manligt och kvinnligt. Det är ju där vi hamnar. Och den undervisningen har ju inte förändrats i förhållande till idag. Vi är fortfarande man och kvinna, även om det finns de som försöker upphäva det. Så är det ju vår tro ändå att skapelsen har betydelse och skapelseordningen. Men andra Korinthierbrevet är alltså ett pastoralt brev i den meningen. Men det var en annan sak det här nu som jag skulle ta, som vi får ägna ganska så mycket tid till. Det är ju det att i första Korinthierbrevet kapitel 16, vers 5 till och med 9, det läste vi förra gången, så talar Paulus om för församlingen hur han tänker sig, hur han tänker besöka dem. Han talar om sin resplan. Och vi läser också i Apostlagärningarna, det läste vi förra gången, om att han där i vers 21, alltså kapitel 19 och 21, har en resplan. Och vi läser i andra Korinthierbrevet, också med resplan. Och ingen av de här resplanerna verkar ha fullbordats. Han har inte rest som han tänkte sig att han skulle resa. Och det var ju en del i den kritiken som användes emot Paulus. Så jag tänkte vi gör en resumé av hela sammanhanget. Och ni har redan förstått, om vi är i Apostlärningarna 19 och Apostlärningarna 20, att här finns utrymme för tolkningar. Som i det 19 kapitlet, i vers 21, då skriver han när detta var slutfört och så vidare. Alltså det är ju lite vagt om man ska tänka sig att man ska datera det där. Eller vers 23, vid den tiden, vad då den tiden? Eller när vi kommer till 20 kapitlet så börjar det med när oroligheten hade lagt sig. Ska man förstå det som veckan efteråt? Eller två månader senare? Alltså vi kan inte riktigt veta det. Och just här, och när vi kommer till 20 kapitlet vers 1, så står det att han tog farväl och fort till Makedonien. Och så står det i slutet på vers 2, han kommer till Grekland. Då har han rest Makedonien och så längre söderut då, ner genom Grekland. Och menar jag till Korint. Och sedan så står det här också i slutet på vers 3 att han reser tillbaka från Korint efter 3 månader. Och så tillbaka upp till Makedonien och så vidare. Men här finns ju, här är inte några precisa tidsangivelser. Jag skulle tro att man kanske talar verser i kapitel 20, vers 1 till och med 5, så jag åtminstone ett halvår uttar det här. Och om det skulle vara 1,5 år, men ja, det tror jag inte. Men alltså, det är inte omöjligt rent teoretiskt, vi vet inte det exakt. Men om man bara får läsa som det står att han uppehöll sig där i 3 månader, så får vi väl tänka oss det. Du ser att i vers 6 så står det: efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi och så vidare. Så det är påsken. Och påsken brukar inträffa någon gång i april. Det betyder att han kommit någonstans vid nyår, hade han kommit ner till Korint. Och så får man liksom resonera och så får man försöka luska fram vad som kan vara troligt. Ibland blir det mer troligt, ibland blir det mindre troligt, ibland så vet vi inte. Men om vi skulle sammanfatta det här som händer nu mellan första och andra Korintsebrevet. Vad var det som hände mellan första och andra Korintsebrevet? Så kommer vi dels se hur resplanerna ändrades. Jag ska visa det. Och dels kommer vi att upptäcka att Paulus skrev inte bara 2 brev till Korint. Han kan till och med ha skrivit 5 brev till Korint. De andra 3 i sådana fall har vi inte tillgång till. De finns inte. Så vi ska titta lite grann på det. Om du bläddrar tillbaka här nu kanske jag bläddrar tillbaka för långt egentligen. Men i 18 kapitlet, Apostlagärningarna 18, där kommer ju Paulus för första gången till Korint. Och det här är år 50. Och det vet vi eftersom det står där att Aquila och Priscilla, de hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Och det var år 49, det vet vi också av utombibliska källor. Så kommer han till Korint och då har Aquila och Priscilla, de är på plats. Vi säger att det här är mellan år 49 och 50, förmodligen år 50. Och så går man vidare, så kommer man till vers 11. Då står det att han stannade i Korint 1 år och 6 månader. Och sen kommer vi till vers 12, där står det om Gallio. Vi vet att han var landshövding år 51. Så då har vi det klart också. Och det var under den tiden som han skrev första och andra Thessalonikerbrevet. Det har vi redan gått igenom. Och så lämnar Paulus Korint. Och så ger han sig tillbaka i 18 kapitlet, vers 18. Han stannade i Korint ännu någon tid. Därefter tog han avsked av bröderna, avseglade till Syrien. Till Antiochia i Syrien, som var hans hemförsamling. Så det var andra missionsresan. Och sen kommer i vers 23 den tredje missionsresan. Och då ger han sig iväg och så bryter han upp och står i vers 23 och så far han genom Galatien och sen genom Frygien och så kommer han då till Efesus. Och där i Efesus stannar han i 3 år. Då vet vi att det här är mellan år 53 och 57. Så under den tiden gör han tredje missionsresan och under den tiden befinner han sig mestadels i Efesus. Om du nu tittar i första Korintsebrevet som vi redan har gått igenom, men titta där i kapitel 5. När Paulus skriver första Korintsebrevet och kommer in på att de ska rensa bort den gamla surdegen. Det var ju någon man där som hade levt ihop med sin fars hustru där, ni kommer ihåg det. Så kommer vi en bit ner i 5 kapitlet, så står det i vers 9. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något med och så vidare. Han har alltså skrivit ett brev innan första Korintsebrevet. Så första Korintsebrevet är inte första Korintsebrevet utan förmodligen det andra. Men det är det första vi har. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Det brevet har han då sannolikt skrivit ifrån Efesus. Om du tittar i 4 kapitlet, första Korintsebrevet fortfarande, 4 kapitlet. Så står det så här i vers 17. Jag tar vers 16. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er och han ska undervisa er. Han är alltså i Efesus. Han skriver här sitt andra brev och han sänder Timoteus till församlingen i Korint. Jämför det med vad som står nu i Apostlagärningarna 19. Vi läste det förra gången, vers 21, 22. I vers 22 står det att Paulus sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv en tid i Asien. Här får man då lägga ihop det vi nyss läste i 1 Kor 4, 17, att han sände Timoteus, och det som står här i Apostlagärningarna, som ju är Lukas som har skrivit. Men Lukas var ju med i resesällskapet. Han reste ju tillsammans med Paulus. Så det är första hans uppgifter i den meningen. Men om man lägger ihop de här, eller förstår de här tillsammans, så kan man alltså läsa in här att han sände inte bara Timoteus, utan han sände Timoteus och Erastus. Och de kom visserligen till Makedonien, men de fortsatte söderut till Akaja och kom till Korint. För Timoteus skulle ju till Korint, läste vi i 1 Kor 4, 17. Så sannolikt så kom Timoteus till Korint. Och där nere i Korint så får ju Timoteus se hur det står till. Och det är ju, då är det alla de här bekymren som vi gick igenom i första Korintsebrevet som han upptäcker. Och de bekymmer som Timoteus upptäcker rapporteras till Paulus i Efesus. Timoteus själv har inte hunnit tillbaka ännu, men det var ju andra, det var ju Silvanus och vem det var numera som var avsändare i första Korintsebrevet. Första Korintsebrevet, jag ska titta på det en gång till. Där, det var ju avsändare där var Sostenes, Paulus och Sostenes, men inte Timoteus. För Timoteus var inte på plats. Timoteus var fortfarande i Korint. Hade inte kommit tillbaka ännu. Men rapporterna kommer tillbaka till Efesus. Och kanske kommer via Sostenes till exempel, som ju kom ju från Korint. Precis som Erastus kom ju också från Korint. Och så kommer rapporterna till Paulus. Och då skriver han första Korintsebrevet. Det som egentligen är det andra alltså. Men det som vi har här. Då skriver han första Korintsebrevet. Sen när han har skrivit första Korintsebrevet efter en tid, hur lång tid det nu är, veckor, månader, så kommer Timoteus till Korint. Vilket vi strax ska se bibelstället på också. Men det som händer här nu, när Timoteus kommer till Efesus, till Paulus och Efesus, det är att han har med sig dåliga rapporter. Och de rapporterna är så dåliga, kan till och med vara så att de har tagit emot första Korintsebrevet. Och de har inte gjort bättring. Det är fortfarande lika bångstyrigt i Korint. Och Timoteus kommer tillbaka och rapporterar det här. Och nu så måste jag skjuta in en tes som är sannolik. Men som man måste använda slutledning. Sannolikt är det så att Paulus gör en oannonserad snabbvisit till Korint. Han rycker ut helt enkelt. Han rycker ut på en gång, far iväg till Korint, kommer till dem oannonserad och det blir riktig krock alltså. Det blir riktigt misslyckat besök. Han blir inte väl emottagen. Och han återvänder bedrövad. Riktigt bedrövad. Ja, var får man den tesen ifrån dem? Jo, om du tittar i andra Korintsebrevet. Det som vi ska studera här så småningom. Kapitel 2. Vi ska titta igenom några versar i andra Korintsebrevet. Vi ska göra i två omgångar. I den första omgången så ska vi se hur bedrövad han var. Andra kapitlet. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte komma och göra er bedrövade igen. Det var precis det som hände. Men det var inte därför han åkte dit. Men det var det som hände. Titta i fjärde, den hoppar vi över, 12:e kapitlet också. Där skriver han i vers 14. Se, det nu tredje gången jag är beredd att komma till er och jag ska inte ligga någon till last. Det här är också sån här olustkänsla som finns i hela andra Korintherbrevet. Därför att det besök som man hade gjort hade varit så misslyckat. Vers 21, också 14 kapitlet. Ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka. Och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Han är rädd för att bli förödmjukad igen när han kommer dit. För det var vad som hade hänt i den här snabbvisiten. Titta en gång till nu då, i andra kapitlet. Alltså kapitel 2. Då ska jag visa då, inte bara att han var bedrövad, utan då ska jag visa att han har skrivit ett brev till dem. Ett brev som vi inte har bevarat. Det skulle i sådana fall vara det tredje brevet han skrivit till Korint. Det första har vi läst. Det andra är ju första Korintsebrevet. Och så skulle han ha skrivit ett brev till som kallas för Tårebrevet. Och skälet till att det kallas Tårebrevet är just det här misslyckade besöket som han har gjort. Titta i andra kapitlet, vers 4. Det var i djup nöd och ångest under många tårar som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Han har alltså skrivit ett brev till dem. I djup nöd och ångest under många tårar. Det är inte första Korintherbrevet. Det här måste vara ett tredje borttappat brev. Det kallas för Tårebrevet. Titta vidare i vers 9. Det är samma brev. När jag skrev till er var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Kapitel 7. Vers 8. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu glädjer jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning, och så vidare. Vi har det också i vers 12. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som hade gjort orätt eller med tanke på den som hade lidit orätt, utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt ni tar er an vår sak. Därför har vi blivit tröstade. Så ser teorin ut. Och då skulle han ha gjort den här snabbvisiten, det här misslyckat, vi ska inte säga misslyckat, men ni förstår vad jag menar, alltså den här konfrontationen, att det gick inte hem den här resan. Tvärtom, de var ännu mer osams efter resan. Paulus är bedrövad och på båtfärden tillbaka till Efesus så skriver han det här brevet. Han skriver av sig det här som vi har konstaterat nu. Det som händer sen, det är att han skickar Titus till Korint. Och det kan du se i andra Korintsebrevet kapitel 7. Där står det i vers, för jag ska ta med hela meningen så måste jag ta vers 6 och 7. Men det är vers 7 som jag är ute efter. Det står, men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Så Titus har varit i Korint. Han har blivit skickad till Korint. Det som händer när Paulus lämnar Efesus och ska ge sig iväg då, och kommer till Makedonien, det där som vi läste om i 20 kapitel vers 1. Då åker han och så åker Timoteus med honom och så är de oroliga för de har inte mött Titus. Han skulle ju komma till Troas men han var inte där. Och de fortsatte till Makedonien, om det nu är Filippi eller Berea där någonstans i församlingen där. Och de var jätteängsliga för Titus hade inte kommit. Men så kommer Titus med goda nyheter. Precis som jag läste här. De blev tröstade genom Titus ankomst. Och sen skriver han andra Korintherbrevet. Som ett svar då på att vad skönt att det har gått bra här nu för Titus i Korint. Ungefär vid den här tiden så utbryter upploppet i Efesus. Och då blir han alltså förhindrad. Han sitter i fängelse, kanske, sannolikt. Han skriver Filipperbrevet och Filemon. Och så plötsligt så öppnas en dörr för honom. Inte bara i bokstavlig med att han kommer ut ifrån fängelset. Utan en dörr till honom att göra den där avresan till Makedonien. Att nu äntligen till sist få lämna Efesus efter 3 år. Och efter allt det här bråket och stöket som har varit. Så lämnar han Efesus och beger sig till Troas. Det står i andra kapitlet. Alltså andra kor 2. Vers 12. När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade Herren öppnat en dörr för mig. Ändå fick jag ingen ro i min ande eftersom jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked av dem och for till Makedonien. Alltså precis så som jag sa. Paulus, Timoteus lämnar Efesus. De kommer till Troas. Och Troas ligger fortfarande i mindre Asien, alltså längst så långt västerut det kan komma i nuvarande Turkiet. Sen kommer ju havet då och så Europa på andra sidan. Han kommer till Troas och han fann inte sin broder Titus där. Han har ingen ro i sin ande. Han reser vidare till Makedonien, alltså över havet där, över viken. Och kommer till Makedonien. Och Makedonien, det kan ju vara Filippi kanske ligger närmast till hans och tro. Det kan också vara Berea eller Thessaloniki. Det ligger i Makedonien alltihopa. Det här stämmer ju bra med det som står i Apostlagärningarna 20. Alltså, när oroligheterna, när upploppet hade ägt rum i Efesus och det hade lagt sig. Då kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sen tog han farväl och for till Makedonien. Och där i Makedonien, när de är där, då kommer ju Titus i alla fall till sist. Och då kommer han precis som vi läste i andra Korintherbrevet 7:5. Vi läste aldrig 5:e versen, vi läste vers 6 och 7. Men nu tar jag vers 5 också. Andra Korintherbrevet 7:5. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro utan var på allt sätt trängda utifrån av strider och inifrån av oro. Men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst som han hade fått hos er, det vill säga i Korint. Så långt hoppas jag att ni alla hänger med. Nu befinner han sig alltså i Makedonien, kanske Filippi. Och Titus kommer dit med goda rapporter. Och då skriver han andra Korintherbrevet. Så det är alltså skrivet från Makedonien år 55. Och det var därför som man skulle skriva då, om man nu vill skriva det in det i Apostlagärningarna, så ska man skriva in det i Apostlagärningarna 20. Sedan tog han farväl och de for till Makedonien. Så slutar ju Apostlagärningarna 20 vers 1. Där skrivs andra Korintherbrevet. Det är alltså situationen. Nu är det bara så här då att de flesta exegeter, vågar jag nog säga, tror inte att andra Korintherbrevet är författat så att säga, som ett enda brev. Det finns en del exegeter, de kanske inte är så många, men som menar att man genom att gå igenom andra Korintherbrevet och se liksom hur det är upplagt och så, så kan man komma fram till att ja, en som jag har här som heter Bornkam, han menar att det egentligen är fem olika texter som har ställts samman till andra Korintherbrevet. Nu tror inte jag att det är det vanligaste. Om man nu skulle plocka fram 100 bibelforskare eller 100 exegeter, så tror jag inte det är det vanligaste. Utan det vanligaste är nog snarare i sådana fall att det är två delar. Och de två delarna skulle vara andra Korintherbrevet kapitel 1 till och med 9. Där skriver han mycket om, han vädjar till dem om förståelse för att resplanerna inte gick som det gick. Han skriver till dem att han är resplanerna, och han skriver till dem om försoningen, som jag sa, och den tonen, va. Sen när man läser kapitel 10 till och med 13, då handlar det väldigt mycket om de där falska apostlarna, och han är ganska aggressiv emellanåt. Plus att det finns då de här nya resplanerna som vi tror faktiskt ägde rum. Och då menar man att Titus har kommit med goda nyheter. Han är glad och god, och han skriver då första kor 1-9 som ett brev. Det skulle då i sådana fall bli det fjärde brevet, eller hur? Det första hade vi inte. Det andra var första Korintherbrevet, sen är det Tårebrevet, och sen skriver han då andra Korintherbrevet kapitel 1-9. Och sedan så skulle det ha gått en liten stund, kanske veckor eller månader, och så har han då fått ytterligare rapporter och blivit omskakad av detta, att det stora problemet är egentligen de här falska apostlarna där nere som inte ger med sig. Och därför så är kapitel 10, 11, 12, 13 i andra Korintherbrevet riktade mot de här falska apostlarna. Och det skulle ha skrivits i en andra runda, så att säga. Vilket inte hindrar att det på ett väldigt tidigt stadium har sammanfogats till en enhet. Det finns också exegeter, men jag tror inte att de... Jag låter det här vara lite osagt, va? Men jag tror att det är vanligare att man bedömer det som två brev än att bedöma det som ett brev. Men inte så få bedömer det som ett brev. Och under alla omständigheter så behandlar vi det, utlägger vi det naturligtvis som ett brev. Det är ju så det föreligger. Vi hade ju lite grann av samma problematik på första Korintherbrevet. Det är ju så spretigt, sa vi. Det är ju så många olika ämnen. Och där var det ju en exeget, den som jag följde och som jag har förmedlat mycket ifrån till er. Nämligen att han såg att det var som sex tänkta tal. Alltså sex olika bitar, tänkta tal eller predikningar, vad man ska kalla det. Som var sammanfogade till ett brev och så skickade, va. Den förklaringen har man inte här. Det är möjligt att det finns någon som har den förklaringen på de här, att det är så två delar då, va. Men det har jag inte hört. Och under hur som helst menar jag så är det ju ändå föreligger det som ett brev. Och när Nya Testamentets skrifter, då är vi visserligen inne på 300-talet och kanske till och med ytterligare en bit i slutet på 300-talet, när de kanoniserades, alltså när Nya Testamentet ställdes samman som ett Nya Testamente, för det är 27 olika brev, och man bestämde vad som skulle vara med och vad som inte skulle vara med, då var det ju ett brev. Och vad jag vet så var inte det ifrågasatt. Och som jag sa, ingen exeget tvivlar ju en sekund på att det skulle vara Paulus som har skrivit. Paulus har skrivit båda de här, det känner man igen på stilen. Men de här teorierna om att det skulle kunna vara två brev, de kommer utifrån när man analyserar strukturen och texten och de skarvar som finns. Så kan man liksom misstänka sig eller misstänka så, utan att kanske riktigt veta alla gånger. Men då skulle det alltså vara som så att Paulus då har skrivit en andra gång. alltså en andra del till andra Korintherbrevet. Men jag kommer att behandla det som ett, och det kan ni göra också. För vi vet faktiskt inte om det är två. Ännu mindre vet vi om det skulle vara fem delar eller någonting annat. Men det är inte sannolikt. Det är en enhet hur som helst. Sen står det så här då i Apostlagärningarna 20. Att han är då mellan vers 1 och 2 så befinner han sig i Makedonien. Och det är därifrån han skriver andra Korintherbrevet, båda delarna. Och när han hade farit igenom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna och skrivit andra Korintherbrevet, så kommer han till Grekland. Där, Grekland är ju, och då, det är ju ett ganska stort område. Där, vad då där? Alltså i Grekland. Sannolikt i Korint. Ni ska få belägg för varför jag tror att det är Korint. Och där uppehåller han sig i 3 månader. Därför det är nämligen så här. Förutom den versen som vi precis nu läste här, att han uppehöll sig i Grekland i 3 månader och att han var på väg till Korint. Det förstår man av slutet på andra Korintherbrevet. Han talar om att han ska komma dit. Förutom det så ska vi slå upp i Romarbrevet. Därför Romarbrevet antas vara skrivet i Korint under de där 3 månaderna. Och skälet till att man tror det är framför allt det som står i slutet, alltså 16 kapitlet på Romarbrevet, vers 21 till och med 23. Därför där avslutar han Romarbrevet, Paulus alltså, med att skriva: Timoteus, min medarbetare, hälsar er, liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Men Gaius var ju i Korint. Det läste vi om i början på första Korintsbrevet. Och hela församlingens värld. Han var ju hela den korintiska församlingens värld. Hälsar er. Och Erastus, stadens kassör. Han var ju kassör i Korint. Hälsar er, liksom brodern Kvartus. Så det här visar att Romarbrevet är skrivet i Korint. Och då är det alltså skrivet, då ska man klämma in det och gå tillbaka till Apostlagärningarna 20. Så kan man alltså skriva in då vid vers 1 att där skrivs andra Korintherbrevet år 55. Och sen kommer det bara ner till vers 3. Där skriver man Romarbrevet år 56. Så ni ser här att både första Korintherbrevet, andra Korintherbrevet och Romarbrevet är skrivet i en väldigt speciell situation. Där han möter minst sagt mycket motstånd. Och sen är han då i Korint under de där 3 månaderna. Och det som sen händer, det är att han ska resa från Korint, precis som han har planerat, tillbaka till Jerusalem med den här insamlingen. Men då står det så här: men då judarna förberedde ett attentat mot honom, just som han skulle avsegla till Syrien från Korint, där du har hamnarna, så bestämde han sig för att resa tillbaka till Makedonien. Och om ni har, nu har jag en karta här, men det finns ju en karta i era biblar också, så upptäcker jag till min oförställda glädje att så har de faktiskt ritat det också. Den tredje missionsresan, den började med att han utgick från Antiochia genom Galatien och Frygien. Han kom till Efesus, där var han 3 år. Sen har man ritat då att han tillsammans med Timoteus far upp till Troas. Och där är ju inte Titus, och då åker han över till Europa eller till Makedonien. Filippi är en stad. Och så kommer Titus dit. Och med goda nyheter, han skriver andra Korintherbrevet. Sen fortsätter han ner i Grekland. Och så ser ni, om ni tittar på kartan, att färdvägen går ner till Korint. Och där i Korint är han 3 månader. Och sen ser ni att han avseglar inte från Korint. Utan samma väg tillbaka. Upp genom Akaja, tillbaka till Thessaloniki, Filippi. Och så tillbaka till Troas. Och om du tittar i Apostlagärningarna 20, så står det så här i vers 3 på slutet. Han bestämde sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyrrhus son från Berea, Aristarkus och Secundus från Thessaloniki, vidare Gaius från Derbe och Timotius samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Alltså samma väg tillbaka, upp till Filippi, Makedonien och över till mindre Asien och Troas. Efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi och 5 dagar senare träffade vi dem i Troas där vi stannade i 7 dagar. Och så kommer det i Apostlagärningarna 20, vers 7, handlar det om vad som hände i Troas. Och sen kan man fortsätta i Apostlagärningarna 20 från Troas till Miletus. Miletus är ju hamnstaden till Efesus, kan man säga. Och så håller han det här avskedstalet i Efesus och så kommer han tillbaka till Jerusalem. Så ni ser att det är ganska väl dokumenterat hur han gör den här tredje missionsresan. Och så fick vi med det här med romabrevet också. Och då när han lämnar Korinth så har han med sig den här kollekten. Han får med sig insamlingen från alla de här församlingarna som han reser tillbaka med. En ganska stor insamling. Och han hade ett rätt så stort resesällskap. Några var ifrån Berea, några var från Thessaloniki och det kanske fanns andra också som var med och tog ansvar för att den här kollekten kom fram till Jerusalem. Och där har vi egentligen gjort, kan man säga, det som hände mellan första och andra Korintsbrevet. Inte så lite. Men jag hoppas att ni har den här känslan att när Paulus skriver andra Korintsbrevet så har han har haft stora motgångar. Upploppet i Efesus inte minst. Förmodligen fängelsetider. Han har inte hämtat sig efter den här snabbvisiten som han gjorde i Korinth. Han inte alls blev mottagen. Hans tjänst är ifrågasatt ordentligt. Och han känner på sig, som vi sa förra gången, att hans tjänst närmar sig sitt slut. Att han ska fullborda sin gärning i Rom inför kejsaren. Och han vet inte liksom när det här ska ske eller hur han ska komma dit. Han kan inte förutse att han ska bli fängslad i Jerusalem, sitta i fängelse i Caesarea för att sedan forslas vidare till Rom. Men på något sätt så bär han det här inom sig. Det är den situationen och med alla dessa konstiga rapporter som man får ifrån alla håll och kanter om vad som händer i Korinth. Det är i den situationen som han skriver andra Korintsebrevet. Men han skriver efter att Titus har kommit och tröstat honom. Han ser ljusningen i mörkret när det gäller just församlingen i Korinth. Förutom de här apostlarna då, falska apostlarna som ställer till det. Så det är bakgrunden till andra Korintsebrevet. Så vi ska börja på nästa gång, jag lovar.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över andra Korintsebrevet och det här var del 2. Vill du höra det i kyrkan så får du lyssna, komma dit klockan 18.30 på tisdagar för mestadels. Och sen så kan du lyssna på det här då i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Men jag tackar för att du har lyssnat och jag önskar dig en riktigt skön och fortsatt vecka.